Ja. Texten för denna helg är Jesus Kristus är densamme igår och idag och i evighet. Och jag vill läsa texten från Hebreerbrevet och jag vill sätta denna vers i kontexten där den skrevs i. Och vi hittar versen i Hebreerbrevet kapitel 13 och jag vill läsa verserna 1-9. Hebreerbrevet kapitel 13, verserna 1-9. Och där står det så. Bröder, jag läser från folkbibeln, svenska folkbibeln. Bröder, bli kvar i bröderskärleken. Glöm inte att visa gästfrihet. Ty genom gästfrihet har somliga fått änglar till gäster utan att veta om det. Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni vore deras medfångar, och på dem som misshandlas, som om det gällde er egen kropp. Äktenskapet ska hållas i ära bland alla och den äkta sängen bevaras obefläckad. Ty otuktiga och äktenskapsbrytare ska Gud döma. Lev inte för pengar utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga, Herren är min hjälpare. Jag ska inte frukta. Vad kan en människa göra mig? Tänk på era ledare som har predikat Guds ord för er. Se hur de slutade sin levnad och följ deras tro. Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Låt det inte föras bort av alla slags främmande läror. Till det är gott att bli styrkt i sitt hjärta genom nåd och inte genom föreskrifter om mat. Tack Gud för den här möjligheten att läsa ditt ord. Att få öppna våra tankar, våra hjärtan till det du vill säga till oss idag. Och jag ber att du ska göra ditt ord levande för oss genom din helige ande. Att den får ta rot i våra hjärtan och bära frukt så som du vill det. I Jesu namn. Amen. Några tankar till de här verserna och särskilt den här versen. Jesus Kristus är densamme. Jag kommer inte hålla samma andakt som jag gjorde i fredags. Så det här är nytt. Kristus är densamme, vi är inte det, var det första jag tänkte. Vi förändras, omvärlden förändras, kyrkan förändras. Förändring är det enda konstanta i livet. Saker förändras. Det har sagts att män och kvinnor går in i äktenskap med olika syner på förändring. Hon gifter sig med honom i förhoppningen att kunna förändra honom och göra honom mer likt sin egen föreställning som en drömman. Jag kommer ändra honom. Han gifter sig i hoppet om att hon kommer aldrig förändra sig utan behålla sitt ungdomliga utseende i alla år. Båda kommer sannoliken bli besvikna. Vi förändras. En del av förändringen är bra. Tack och lov att barn förändras, att ni växer, att ni mognar. Jobbigt om ni inte skulle göra det. Vad jobbigt det är att träffa vuxna som uppför sig som barn. Som har aldrig lärt sig att hantera besvikelse. Eller att inte få sin vilja igenom. Eller att hantera motstånd. Andra förändringar upplever vi som jobbiga. Och vi har talesätt som uttrycker det. Ja, tiden har ändrats. Det var bättre förr. Men med det menar vi att saker har förändrats. Och då menar vi ofta saker som är till det yttre. Yttre former. Orgeln flyttade ut så att trumsättet kunde flytta in. Bänkarna försvann. Stolarna kom. Äldre har följts av yngre. Musik, stilen har ändrats, belysning. Och i det hela att försöka vara en kyrka som möter förändring i samhället, i omvärlden. Vad är det då som står kvar? Och det sa Kalle redan igår. Kristus är densamme Igår och idag och i evighet. Men vad betyder det? Att han är densamme. Hans sätt att möta människor är densamme. Så som han mötte sina första lärjungar, så möter han ändå en människorna idag. Han säger, kom, följ mig. Inte på Facebook, inte på Instagram, utan kom, följ mig. Gå med mig, följ efter mig i livet. Det sättet som han verkar i den första församlingen har inte förändrats. Så vill han verka än idag. Hans kärlek idag är inte mindre. Han gav sitt liv för sina lärjungar, för den första församlingen. Och han gav sitt liv för församlingen idag, att vi ska få komma nära Gud. Kraften i nåden har inte minskat. I Titus läser vi, vi var slavar under många slags begär och lustar förut. Vi levde i ondskan och avund. Vi var avskyvärda och vi hatade varandra förut. Men när Gud, vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet. Genom ett bad till nyfödelse och förnyelse i den heliga ande som han har rikligt utgjöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och som vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet. Detta är ett ord att lita på. Och jag vill att du med kraft inskärpar det. Så att de som tror på Gud vinnlägger sig om att göra goda gärningar. Vi är räddade genom nåd. Inte för att vi har gjort någonting. Och i texten i Hebreerbrevet står det. Det är bra att bli styrkt i hjärtat genom kraften i nåden. Och inte några föreskrifter. I Kolosserbrevet säger han. Kristus i oss, härlighetens hopp. Det är han som är verksam i oss som är vårt hopp. Och det är detsamma idag som det var för 2000 år sedan. Och det kommer vara om 100 år, 2000 år. Om vi får leva och Herren dröjer, som han har sagt. Du kanske inte har hört det här förut. Men jag vill förklara det för dig. Vad innebär det? Guds barmhärtiga nåd. Hur visar det sig? Bibeln berättar att i början så skapade Gud. Jag gör alltid fel här. Visst är det rätt? Jag skriver alltid med O, god, för det, så är det på tyska. I början skapade Gud allting som vi skällde till. Himmel och jorden, och han skapade människan. Och han skapade oss till att ha en relation med honom, med Gud. Och det berättas så fint att Gud promenerade. Han kom på kvällen och promenerade med människorna och snackade med dem. Alltså så nära, så intimt var det här förhållandet mellan människorna och Gud. Och det var tanken för människorna att de skulle vara nära Gud och leva tillsammans med honom och nära varandra. Men människorna, de valde sin egen väg. Och de valde bort Gud. Så Gud försvann ur deras liv. Och Bibeln kallar det de gjorde för synd. Det är att missa målet för sitt liv. Och det separerar oss från Gud. Gud är borta ur deras liv. Och det uppstod ett hål i deras liv. Och människor har i alla tid försökt hitta sätt att leva med det här. Vi bygger hus och fyller dem med massa prylar. I hoppet om att inte behöva tänka på det. Vissa av oss går på många äventyr. Vi flyger långt bort och tror det där är meningen med livet. Och så upptäcker vi att det är ju inte meningen. Och vad vi gör om vi anstränger oss genom föreskrifter, lever på ett bra sätt och så kan vi ändå inte hitta tillbaka till Gud. Sanningen är denna. Människan är skyldig från Gud. Men så läser vi i Bibeln att Gud älskade människan så mycket att han gav sin enda son. Så att alla som tror i honom ska ha evigt liv. Alltså de skulle bli upprättade igen. Och denna Jesus skulle bli vägen tillbaka till Gud för alla som tror. Men för att det skulle ske så var Gud tvungen att ta på sig det som skiljer oss från Gud. Bibeln säger att Jesus blev synd. Han som inte kände synd blev till synd. Bibeln säger att all vår skuld blev lagt på honom. Så det jag borde egentligen uppleva att vara skiljig från Gud, att dö. Det tog Jesus på sig. Jag klipper sönder det här pappret som en bild på det. Det blir kanske inte så fint. Jesus dog och han gjorde denna vägen tillbaka till Gud. Vi kanske lägger det här. Och nåd och Guds barmhärtighet är att du kan inte förtjäna det. Det finns inget sätt du kan jobba dig in i himlen. Det finns inte. Utan det är bara att tro att Jesus har gjort det. Det rädda. Och det är detsamma igår. Och det är samma idag. Och det kommer vara som 100 år. Jag har fått uppleva det i mitt liv. Och därför säger jag till folk. Låt dig försonas med Gud. Han har gjort allt. Du kan lära känna honom igen. Du kan få uppleva vad det innebär att vara människa. Så som du var skapade. Att leva i relation med Gud. Att leva nära honom. Låt oss hålla vårt fokus på Gud, på det som är sanningen. Låt oss lyfta våra ögon upp till det som är egentligen meningen med våra liv. Låt oss leva nära Gud. När vi lever nära Gud, när vi lever tillsammans med honom, då kommer vi upptäcka att det finns kraft för förändring i våra liv. Det Gud har gjort i mitt liv, den förändringen som har skett, den har inte skett genom föreskrifter. Utan det har skett genom nåd. Att han har gång på gång sagt, Filip, jag älskar dig. Nära Gud, läste vi också i texten i Hebreerbrevet. Då förändras vår syn på andra människor. Och då förändras våra värderingar. Det är också en sanning. Och jag vet att ni har haft många predikningar över nåd. Men min predikan var klart i vår när jag hörde att ni skulle ha fest. Och jag visste inte ens om jag skulle åka. Jag tänkte, jag hade egentligen bestämt mig att inte komma hit. Men det är Elins förtjänst att jag är här. Men när jag hörde att ni skulle fira 25 år, då tänkte jag, vad skulle jag vilja säga? Till er, ni har fortfarande en stor plats i mitt hjärta. Och då var det här klart. Och det är egentligen samma sak som jag sa medan jag var här. En predikoserie där jag alltid avslutade med utmaningen att leva tillsammans med Gud. Och tillsammans med varandra. Och att vi är kallade till att dra närmare Gud hela tiden. Det är inget statiskt utan längta följa efter mig, säger Jesus. Det är någonting som innebär rörelse. Vi vill komma närmare Gud. Men vi är också utmanade att dra närmare varandra. Att inte hålla varandra på avstånd. Och det beskrivs med ordet kärlek i Bibeln. Låt oss älska varandra, läste ni igår. Men det hade jag redan bestämt mig för att säga i våras. Så jag tror jag är på rätt spår. Nära Gud förvandlas vår syn på människor. Både på våra trosyskon, alla de som tror, men även på människor utanför. De är värdefulla och jag vill dem väl och jag vill att de upplever att Gud har försonat. Det finns en försoningsväg som är öppen. Och vi behöver bara bjuda in dem. Låt dig försonas med Gud. Nära Gud, då börjar jag förstå att jag ska leva i en tjänande kärlek till mina trosyskon. Och i första Johannes så står det att det inte är en känsla och inte med tomma ord. Ja, jag älskar dig. Utan i handling och i sanning. Det måste vara påtagligt på hur vi lever. Och det innebär att det tar tid och det tar energi. Det kostar. Kärlek kostar. Ni som är föräldrar, ni vet att kärlek till barn kostar. Det är inte en känsla som man är på high. Kanske på BB, de första 10 minuterna, då är det ball. Sen börjar det där barnet skrika och sen ska det bytas blöjor varannan timme, om du har tur. Och då är kärlek någonting som blir påtagligt. Det tar kraft och energi. Nära Gud förändras min syn på andra människor och på värderingar. Ur mitt inre förändras mitt yttre. Jag kan tvinga människor att umgås med varandra, men det kommer inte vara en äkta gemenskap. Det måste komma från hjärtat. När vi lever nära Gud, när vi lever tillsammans med Gud, så utöver vi våra relationer på ett sätt som behagar Gud. Det handlar inte längre om vad kan jag få ut av andra. Vad finns det för genvägar jag kan ta så att det är lätt för mig, så att det är bra för mig. Utan jag börjar tänka mig, Gud, vad har du sagt? För du vet ju bäst för mig egentligen. Om vi verkligen tror att Gud har skapat oss med mening, då är det ju han som vet vad som är bra. Och det kan man lita på. Och vi börjar tänka, hur kan jag ära Gud? Hur kan jag visa respekt och kärlek till andra? Det blir viktigare. Nära Gud förändras våra värderingar. Relationer blir det viktigaste för oss. Det är sant. Jag har aldrig mött en person och jag har suttit med flera människor på dödsbädden. Jag har aldrig mött någon som har sagt, Filip, jag önskar att jag hade haft fler prylar eller mer pengar. Men oj, så många hade önskat att de hade haft bättre relationer eller hade gjort upp saker i sina relationer innan de hamnade i den där sängen. Det är sant. Saker och ting och pengar förlorar sitt grepp på oss när vi är nära Gud. Saker, ting och pengar förlorar sitt grepp på vår tid när vi är nära Gud. De har ju ett utgångsdatum, alla de här sakerna. Med evigheten. Gud. Relationerna vi bygger och de som vi får med i den här gemenskapen, det finns inget utgångsdatum. Kyrkan förlorar inga medlemmar genom döden, utan den växer bara. Förstår ni? Alltså, vi blir bara fler där uppe. Saker och ting och pengar förlorar sitt grepp på vårt fokus. Jag säger inte det är oviktigt. Men det är inte längre det vi satsar allt på. För vi har förändrats inifrån. Så låt oss leva tillsammans med Gud och tillsammans med varandra. Hörrni, jag har inte sagt något nytt idag. Ni har hört det här. Ni vet allt det här, eller? Är det någonting här som är en överraskning för er? Räck upp handen. Jag bjuder dig på kaffe. På kyrkkaffe. Okej, ni visste det här. Ja. Hörrni, genom fokus på Gud och den här viljan att leva tillsammans. Det är så kyrkan uppstod. Eller? För 75 år sedan. Eller hade de fokus på sina grejer och sina saker och sina ting och alla tänkte bara på sig själv. När vi hörde igår. Det var en längtan att leva med Gud. och att göra det tillsammans till en kyrka. Men helt fantastiskt motståndet de hade innan de kunde säga, vi är en egen kyrka. Vi är här idag, hoppas jag, för att vi vill leva tillsammans med Gud. Och leva tillsammans med varandra och utbreda hans rike här tillsammans. Det finns inga individualister i Guds rike. Vi är med i samma familj. Och enda sättet som Brokkyrkan kommer finnas kvar om 20 år, 30, 40, 50, 70 år, som en livskraftig församling, gissa vad förutsättningen måste vara. Att ni fortfarande har fokus att leva tillsammans med Gud och tillsammans med varandra. Att längtan är att dra en närmare Gud och att en dra närmare varandra. Så jag vill uppmuntra dig idag, efter jag är klar, att stilla dig. Det krävs ett beslut ibland. Och Bibeln säger också att man ska räkna vad det kostar innan man tar beslut. Så jag vill inte att vi bara alla säger, ja det är bra, låter bra Filip. Utan tänk efter. Är det här någonting du vill satsa på? Så bestäm dig. Ta beslut. I ditt hjärta. Säg det till Gud. Och så försöker du hitta en annan person i församlingen som har också tagit det beslutet. Då är ni två. Jag cyklade till stan i fredags. Jag var den enda i Skellefteå med en Skellefteå-väska. Det är inte så vanligt. Och mycket i stan är ju sig likt. Jag visste ju var jag skulle cykla, kände alla gator och sånt. Men en del grejer är annorlunda. Storgatan har ju dragits om lite grann. Det är ett nytt stort hus där vissa affärer har flyttats. Och ändå är det Skellefteå. Och när jag promenerade där på Shoppinggatan så såg jag massor av människor där med en ganska allvarlig min. Jag var överraskad. Jag minns inte att det var så förut, men jag upplevde så att det var många allvarliga personer där. Nästan till sura. Alltså många som jag såg hade mungiporna som gick neråt. Och jag var förvånad. Och jag gick runt med ett stort leende där. För det är jättekul att vara här. Och jag vet att Gud är Gud. Gud är god. Och jag märkte att människor var stressade på väg någonstans. De var stilklädda. Alltså ni är ju fruktansvärt stiliga här i Sverige. Men de var stressade någonstans. Alla gick förbi varandra. Och vad mycket fart det var på folk. Och jag gick där med min cykel och tänkte för mig själv. Hur lätt är det att missa livet när man lever livet? Och jag har tre hälsningar. Ja, jag tror att de är från Gud. Men om de är för obekväma så säger ni bara att det är från Filip. Det är bara ditt eget påhitt så vi kan ignorera dem. Ta inte illa vid. Jag skulle uppskatta om du tycker det är jobbigt att prata med mig efteråt. Gå inte ut och snacka skit om mig efteråt. Det tycker jag inte är riktigt kristet. Första hälsningen är, bli inte uppslukad av livet och allt omkring det så att du missar han som är livet ståendes framför dig. Bli inte uppslukad av livet och allt omkring det så att du missar han som är livet ståendes framför dig. Det andra är, att sätta en ny skylt, att lägga till ordet nytt eller nya, att ändra på yttre former på något sätt, det ändrar aldrig saken av någonting. Nya kläder ändrar inte vem jag är. Jag gick runt och såg att buketten heter Nya buketten, men de säljer blommor fortfarande. Jag såg att arken heter Nya arken, men det är en restaurang fortfarande. bättre, mina vänner, att söka förnyelse inne som jobbar sig utåt än att förändra det yttre som är kraftlös att förändra det inre. Och det tredje är, vi har hört lite om väckelsen igår och jag vet, vi är pingstvänner och vi längtar efter väckelse. Väckelsen har ett personligt pris. Jag vet att vi önskar att det bara vore som om vi åker till Max och beställer någon hamburgare och så serveras den och yay, så kan jag gå vidare. Men väckelsen har ett personligt pris. Det innebär att du är beredd att ändra ditt liv i djupet. Det har ett pris också eftersom världen kommer göra allting för att väckelsen kan hända. Världen är emot Gud, säger Bibeln. Så vårt samhälle utvecklas på ett sätt som väckelsen kommer bli svårare och svårare att ske. Vår tid kommer fylla våra liv med prylar, med allt som bara bländar oss, som tar vårt fokus, som säger, men hur många olika tv-program finns det inte nu? Och streamingtjänster. Och det är inte dåligt, men var är vårt fokus? Och det har ett pris. Och världen är emot det. Och vår gamla natur kommer också kämpa emot väckelse. I tyska finns ett uttryck, Schweinehund, grishunden. Och det är den lata sidan i mig som vill alltid ha det enkla, det bekväma. Och han verkar leva och må ganska bra i mig. Och han kommer alltid vara mot det som krävs för att väckelse ska ske. Ja. Då är jag på slutet. Lovsång. Visst är det någon sång nu? Ja, det vill jag. Men lovsångsbandet kan komma upp. Okej. Okay. Bra, Göran. Varsågod. Svärfar, kom fram. Jag tror vi alla kan känna tacksamhet över att församlingen har fyllt 75 år. Och du som är tacksam för det, uttryck din tacksamhet till Gud. Det är på något sätt också ett mirakel att vi har funnits i 75 år. Du som har känt dig tilltalad av den här utmaningen att leva tillsammans med Gud, tillsammans med dina trossyskon, att dra en närmare dem. Du som vill ta ett beslut. Jag tror att Gud tar vår hjärtas beslut på allvar. Gör det. Utnyttja möjligheten till förbön. Om du upplever att en av de här hälsningarna var till dig personligt, om du hoppar till i ditt hjärta, försök inte slå bort det som en fluga, utan då är det Gud som talar till dig idag. Ta det på allvar. Ge respons på det. Det finns möjlighet till förbön. Och min bön har varit att jag ska få välsigna. Och jag kommer finnas där. Och om du vill bli välsignad så kan du jättegärna komma till mig. Jag har tagit med mig olja. När vi ber för folk i Österrike så smörjer vi alltid människor med olja. Det är grej vi gör, det är inget magiskt olja. Men den där doften ska få följa med dig när du lämnar förbönen. Och så får den följa med dig och påminna dig att Guds välsignelse ska vila över dig. Varsågod.